Lite oklart kanske vad du ska ta dig för. Eller att det helt enkelt har känts svårt. Jag tror att vi alla möter sådana perioder i livet förr eller senare. Antingen så har vi mött det eller så kommer vi att möta det. För livet är sådant. Det kan handla om att man efter skolan funderar på vad man ska göra. Det kan handla att man är kanske mellan två jobb och funderar på vart vägen framåt är. Kanske har man förlorat någon närstående och har svårt att se en framtid. Eller så kanske man har gått i pension och undrar hur tillvaron nu ska se ut. Så kan det vara. En tydlig sån period i mitt liv var när mina studier började gå mot sitt slut. Innan jag började jobba här i Nimbuskyrkan så läste jag en 4-årig utbildning i teologi och ledarskap. Och innan jag började den här utbildningen så var jag väldigt säker på att jag inte ville jobba i församling. Ändå ledde Gud mig väldigt tydligt till den här utbildningen som var en pastorsutbildning. Och det var ganska svårt tyckte jag. Men jag upplevde att Gud sa att jag skulle gå den här utbildningen så jag sökte och kom in och började. Och så mötte vi många lärare som sa att åh, om ni drömmer om att jobba i församling då har ni verkligen kommit rätt. Ja, grattis kände jag. Men jag tänkte, man kunde läsa 2, 3 eller 4 år och så tänkte jag att 2 år kan man läsa någonting bara för att det är kul. Och så behöver man inte jobba med det sen. Och jag tyckte att det var jättekul att plugga. Det var intressant och det var utmanande och utvecklande och så. Men 2 år gick och jag upplevde att jag skulle vara kvar på utbildningen. Så jag började 3:e året och hela tiden fanns den där känslan, vad gör jag egentligen här? Jag hade klasskompisar som verkligen var sådär, åh, vad de ville jobba i församling. Och det ville inte jag. Och jag började mitt 4:e år och kände, vad ska jag göra? Alltså, man läser inte 4 år till någonting om man inte alls ska jobba med det sen. Eller, det kändes lite slöseri med både tid och pengar och sådär. Men under det 4:e året så födde Gud en längtan i mig att jobba i församling. Och det var en längtan som kom inifrån och inte som ett yttre krav. Och sen dök tjänsten på Nimbus upp här och jag sökte den och många olika pusselbitar föll på plats. Och jag kan se hur Gud ledde mig i den processen. Och jag tror att det kommer vara så här, för alla här inne har vi inte upplevt det, att vi kommer vara perioder i livet när det känns lite otydligt liksom, hur framtiden ser ut, vad vi ska göra. Och man kan läsa om det i Bibeln också. Bibeln är ju en bok som berättar om Gud, men den berättar också om väldigt många livsresor som människor har gjort. Och nu kommer jag dra väldigt kortfattat, väldigt snabbspolat några liksom människoberättelser. Och känner ni inte till de här berättelserna så skulle jag säga hem och läs i Bibeln. Och ni kan få de här bibelställena om efteråt liksom, där man kan läsa mer. Men jag hinner inte berätta allt detaljerat för då skulle vi hålla på hela dagen här. Men vi kan börja med David som exempel. Kung David till och med kallar vi honom. Han var en ung kille när han blev smort till kung. Men han blev inte kung direkt utan han fortsatte att valla får hos sin pappa och på sikt så började han jobba i palatset för kungen. Men kungen ville döda honom. Och vid upprepade tillfällen så var David nära att bli dödad. Så till slut bestämmer han sig för att fly för sitt liv. Och han flyr bland annat ut i öknen och gömmer sig i grottor. Och man kan ju tänka va, att om man har flytt för sitt liv och sitter i en grotta och vet att det är folk ute efter den för att döda den, så känns inte framtiden så där jättesjälvklar. Och den där på att han skulle bli kung, det måste ju känns ganska avlägset. I psalm 57 och 59 så kan man läsa Davids bön till Gud när han befinner sig på flykt från Saul, från kungen. Hur som helst så blir David kung till slut. Det blir så som Gud har sagt. Men vägen framåt efter det är inte heller så där alldeles spikrak och solklar. David, han gör felsteg. Han tar sin soldats fru och gör henne gravid. och han ser till att soldaten dör i striden. Hur känner man sig då? Är man lyckad då när man har gjort något sånt? I psalm 51 så kan man läsa Davids bön när han är i den situationen. Lite senare så är det så att Davids egen son vill döda honom. Kan man ju fundera på alla som är föräldrar. Hur känns det om ens barn vill döda en? I psalm 53 kan vi läsa Davids bön när han är i den situationen. Alltså livet var inte så där solklart. Riktningen framåt var kanske inte så enkel och tydlig alltid för David. Fast att han är den store kung David. Så var inte livet så enkelt. Ett annat exempel på en person som kanske inte tyckte att livet var alldeles enkelt. Det var Maria, Jesu mor. När hon var tonåring fick ju hon besök av en ängel som sa att du ska föda Guds son. Och vara tonåring och bli förälder är nog inte enkelt i vilken tid man än lever. Men i den här tiden så var det också en väldigt, väldigt stor skam. För hon var inte gift. Och det var inte okej att få barn om man inte var gift. Så Maria liksom bestämmer sig för att dra sig undan. Hon säger till ängeln att det ska bli med mig som Gud vill. Men jag tänker att hennes liksom planer för framtiden måste ju liksom kastas om ganska rejält. Hon var förlovad med en kille och hon hade nog liksom lite framtidsplaner, tror jag. Men så kommer det här att hon är gravid och det måste kastas om rejält. Men Gud han sände ju en ängel även till hennes fästman och de gifte sig. Men det måste varit skakigt ett tag för Maria. Lärjungarna som hade levt med Jesus i 3 år, för de sopades det nog också omkull ganska rejält. De hade ganska tydliga planer. Nu ska Jesus ta över makten. Nu liksom ska det snart hända. Nu ska romarna bort. Och så dör Jesus. Han blir korsfäst. Det ingick liksom inte riktigt i lärjungarnas plan. Jesus uppstår ju och de får träffa honom igen. Men ändå ritades ju kartan om. Det blev inte som lärjungarna hade tänkt. Det finns flera profeter vi kan läsa om i Gamla testamentet som var människor som var kallade av Gud. De skulle vara Guds språkrör. Men de fick utstå rätt mycket hån och hat och förföljelse. Och trots att de var kallade av Gud så hade de en tillvaro som var allt annat än liksom solklar. Och vägen framåt var inte så tydlig. Och det går liksom att lyfta fram väldigt många personer i Bibeln vars liv inte har varit så där enkelt. Men jag tänker att vi ibland missar det. För de av oss som har läst de här berättelserna många gånger eller man har hört dem berättas många gånger. Vi vet hur det går. Och när man vet hur det går då kan det vara svårt att förlora spänningen. Om någon har sett en film många gånger så vet man liksom 50 gånger man ser en film så är det ganska avslappnat. För man vet ju att det ändå löser sig till slut. Men när man är mitt i det, då kan det vara ganska tufft. Mose är en annan person vi kan läsa med i Bibeln. Han hade ju en dödsdom över sig redan som bebis. Men när han blev stor så fick han leda ett helt folk ut från slaveri i Egypten och vara ledare för det folket. Det finns drottning Ester. Hon var judinna och hon hade också en dödsdom över sig. Men hon fick vara med och rädda sitt folk. Vi har en kille i Bibeln som heter Josef. Han hade ett gäng bröder och de sålde honom som slav till Egypten. Kan man ju tänka sig hur det känns att bli såld som slav av sina syskon. Men han fick sen vara med och rädda sitt folk och många andra folk från en hungersnöd. Och så har vi Josefs pappa då, Jakob. Han fick höra att hans son hade dött. Men sen fick han träffa honom i livet långt senare. Det finns en kille som heter Daniel. Och han ville bara be till Gud. Men det kom en lag att man bara skulle be till kungen. Men det vägrade Daniel. Då blev han kastad i en grop med lejon. Kanske inte heller så ljus framtid. Men det här resulterade i att kungen gjorde en skrivelse att Gud är den levande guden. Det sände han ut till alla folk. Alltså, det är mängder av situationer som har känts svåra och tunga och kanske till och med omöjliga som har fått en annan vändning som man kanske inte såg från början eller som man inte själv kunde tänka ut. Livet är inte enkelt och även för de här stora liksom hjältarna i Bibeln som vi kan läsa om och tänka wow liksom. De hade det också svårigheter, de mötte motgångar och de kunde känna att hallå, vad blir det med det här? Vad ska det bli med mitt liv? Och jag vill säga två saker kring det. Och det ena är hur vi hanterar det när det känns så där svårt. Hur gör vi i vårt liv när vägen framåt inte är så tydlig? Och det andra jag vill säga någonting om det är perspektiv. Om vi börjar med hur vi hanterar det som är svårt, motgångar vi möter eller saker som händer i våra liv som kan kännas svåra. Och jag är medveten om att jag är relativt ung här. För en del är jag gammal, men för en del är jag ung. Och det finns säkert väldigt många här inne som har väldigt mycket klokt att säga om det här. Men jag är frimodig nu och tänker att jag ska i alla fall säga två saker som jag tror är viktiga. Och sen så skulle ni nog kunna fylla i med väldigt mycket mer. Men jag väljer att lyfta två saker. När jag var barn så fick mina kompisar ibland höra så där: äsch, det går över till du gifter dig. När något var jobbigt liksom. Det går över till du gifter dig, det varar inte för evigt. Men ibland är det kanske så att när det är svårt så kanske man inte orkar höra ett sånt där pep-talk. Man kanske inte orkar höra att äsch, det är väl inte så noga eller det spelar väl ingen roll om 50 år eller... Vi har kört en föräldrakurs ett par gånger här på Nimbus och i den så lyfts det fram ett exempel. Det är en tjej som när hon var barn så misslyckades hon i en, jag tror att det var en gymnastiktävling. Och hon var så ledsen och besviken över detta. Och som förälder så kan man ju tänka att man skulle, ligga väldigt nära. Äsch, det är ju bara en tävling. Spelar väl inte så stor roll. Det kommer ju en till tävling. Den kan det ju gå bra i eller sådär. Men hennes föräldrar hade valt att dela hennes sorg. De hade satt sig ner och gråtit med henne. Och det här var något av de finaste minnena som hon hade med sig från sin barndom. Hon var nog inte mottaglig för de där pep-talken som ligger så nära att ge. Det är ju bara välvilja vi gör det som förälder. Jag är själv förälder och har gjort så också. Det är ju bara välvilja, men kanske är det så att man inte riktigt är mottaglig för det när det känns tungt. Kanske är det så att det vi behöver allra mest är någon som orkar lyssna på oss. Någon som finns där, som vill dela våran sorg och besvikelse. Kanske vår frustration. Det som känns jobbigt. Någon som vågar stanna kvar. Och inte bara ge en klapp på axeln och gå vidare. Jag tror att det är jätteviktigt att prata med andra människor och dela det som känns svårt. Jag tror också att det är jätteviktigt att vi pratar med Gud om det. Magnus Malm är en författare och bland annat, och han har vid något tillfälle skrivit eller sagt, jag vet inte, men ungefär så här, att det är tur för oss att Bibeln inte skrevs i en kultur som är så aggressionshämmande som vår. För när man läser i Bibeln så finns det ganska mycket så här, jag är arg på Gud. Så. Man mycket uttryck för frustration och ilska och besvikelse till Gud. Och vi kan lätt kanske tänka att vi ska vara liksom korrekta, att nej, men så säger man inte till Gud, eller så får man, nu ska jag vara duktig här inför Gud och säga rätt saker. Men det är okej att uttrycka sin besvikelse, sin frustration, sin sorg och allt det man känner till Gud. Och jag skulle vilja gå så långt som att inte bara säga att det är okej att vi gör det, utan vi ska göra det. För vad som händer om vi inte gör det det är att vi lägger locket på. Och när man lägger locket på när man inte mår bra så blir det oftast inte bättre, utan det blir sämre. Därför behöver vi uttrycka vår sorg, vår ilska, också vår glädje och tacksamhet. Men det som känns svårt, det ska vi uttrycka till Gud och säga till honom. Och prata med honom om det. Gud, han vill möta oss precis där vi är. Inte där vi tror att vi behöver vara för att prata med Gud. Utan där vi är, med det vi känner och har. Jag går regelbundet i samtal, i själavårdssamtal utifrån min tjänst som pastor. Och någonting som har blivit väldigt tydligt för mig också är vad det här samtalet gör. Att prata ärligt både med Gud och med människor, det gör någonting. Saker som jag innan har kunnat känts väldigt stora och jobbiga, eller jag har känt skuld, eller jag har brottats med saker. Och så har jag kunnat berätta det i de samtalen, helt ärligt. Utan att tänka på vad att vara korrekt. Och sen efteråt så har jag insett att det där som innan kändes så stort känns inte lika stort och lika tungt längre. Det har blivit väldigt tydligt för mig hur viktigt det samtalet är att ärligt få dela livet utan liksom censur eller för vad som är korrekt. Och att ärligt få prata med Gud om det. Så hur hanterar vi det som är svårt och det som gör ont i våra liv? Mina två råd är att prata med Gud och prata med någon annan människa. Någon vän eller någon annan som du har förtroende för. Det andra som jag vill säga någonting om, det är perspektiv. När jag skulle förbereda den här predikan så gick jag upp här på Björnhuvudsberget. Det är berget som är här bakom. Går man upp där så är det jättefint, jättevacker utsikt. Så har ni inte varit uppe där så gå upp där. Och det blir väldigt tydligt att när jag står här nere på parkeringen så ser ju det här huset rätt högt ut och bilarna ser ganska stora ut och människorna är ganska stora och liksom så. Men ju längre upp jag går på berget, desto mindre blir ju de här sakerna. Och desto längre ser jag. När jag står här ute på parkeringen så ser jag ju bara att vägen svänger. Men jag ser ju inte vart den tar vägen. Jag vet vart den tar vägen för jag cyklar där varje dag. Men jag ser det ju inte här nere. Men när jag går upp på berget, då ser jag vägen. Jag ser vart den svänger av. Den tar inte slut. Den svänger och fortsätter. Och Nimbushuset här, det ser ju inte lika högt ut längre. Och saker får ett annat perspektiv. Jag vill också lyfta fram en bibelberättelse som exempel på det här med olika perspektiv. Vad som händer om man zoomar ut lite. Det är berättelsen om Rut. Men det börjar med Naomi. Naomi är en kvinna som bor i landet Israel. Hon har en man och hon har två söner. Men det blir hungersnöd. Så de beger sig till Moab. När hon är där så dör hennes man. Hennes söner gifter sig med varsin moabitiska. De heter Orpa och Rut. Efter ett tag så dör även Naomis söner. Så hon har bett sig från hungersnöd till ett annat land. Förlorat sin man och förlorat sina två söner. Och nu så har hon två svärdöttrar kvar. Och hon bestämmer sig för att jag ska gå hem till mitt land igen. För nu är det inte lika farligt med mat där. Det finns mer mat där. Och hennes svärdöttrar, de går med henne. Men hon säger efter ett tag att nej, men vänd hem till era familjer. Ni behöver inte gå med mig, utan vänd hem till era familjer istället. Och Orpa, hon gör som Naomi säger. Men Rut, hon vägrar. Hon säger nej, dit du går, dit går också jag. Och så följer Rut med Naomi tillbaks till Israels land. Och väl där så händer det massa saker. Och här får ni också hem och läsa i Ruts bok. Den är bara 4 kapitel lång så den går snabbt att läsa. Men väl där så blir det så att Rut, hon gifter sig med en man som heter Boas. Och det här är ju en berättelse som är vacker på många sätt. Den berättar om trohet, om vänskap, om kärlek. Det är också en berättelse som innehåller sorg och smärta. Det är hungersnöd, det är förlust av nära och kära. Det är ju vad man ser i det liksom nära perspektivet. Men om man zoomar ut så kommer det fram andra saker också som jag tycker är rätt spännande. Det är så här att Rut och Boas, de får en son och han heter Oved. Oved får en son som heter Isai och Isai får en son som heter David. Han är kung David, han som jag berättade om innan här i början på predikan. Alltså det här som var något hemskt, på riktigt hemskt, det ledde fram till kung David. Och kung David är den kungen som man, trots alla svårigheter och berg- och dalbana i Davids liv, så är han den store kung David. En man som var utvald av Gud, det var liksom Israels guldålder när han var kung. Det ledde det här fram till. Jag tror inte att det var Gud som orsakade de här hemska sakerna, men han kunde använda det för goda syften. En annan sak som är lite intressant i det här tycker jag också, nu blir det många namn här va, men det är så här att Rut, hon var ju moabitiska. Hon kom från Moab. Och om man liksom backar bandet lite så är det så här att Gud valde ut en man som hette Abraham. Han skulle bli stamfar för ett stort folk. I sin början på det här så hade han en brorson som hette Lot. Och de levde tillsammans. Men på grund av rikedom så gick de åt skilda vägar. För de hade för mycket djur som inte, liksom, de kunde inte vara på samma plats. För då räckte inte betesmarken. Så de delade på sig. Och Lot, han fick en son som hette Moab. Och han blev liksom stamfar för det moabitiska folket. Och Rut var ju moabitiska, så hon kom från det här. Så zoomar man ut väldigt mycket så är det ju liksom en del av Israels folk från början som har blivit det moabitiska folket som återförenas med Israels folk. Och det här är ju saker som är helt omöjliga att se om man bara ser i Ruts och Naomis liv. Men liksom när man kan zooma ut så här över flera hundra år så är det ju rätt häftigt tycker jag. Den här förmågan att zooma ut på det sättet, det kan vi inte göra i våra egna liv tyvärr. Det går ju inte. Men jag tror att vi är många här inne och kanske att man mer kan se det ju äldre man är. Hur Gud liksom har varit med och lett en genom livet. Och saker som kanske bara har känts svåra eller tunga, ur det har det faktiskt kunnat komma någonting gott också. Och perioder i livet som har känts otydliga och framtiden har känts osäker, vad ska jag göra nu, vad händer nu? Efterhand har man kunnat se hur Gud har lett. Hur Gud har varit med och liksom fört den framåt. Och jag tänker att det gör någonting med oss att tänka på det perspektivet. Och jag vill läsa psalm 139. Det är ganska många verser jag ska läsa, men det kommer här på väggen också så kan ni hänga med. Som beskriver just om hur Gud är med och hur han har koll. Även när vi känner att det skakar och vi inte har koll så har Gud koll. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor och jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. För underligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, och Gud, är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de fler än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Om jag ser en väg som bara försvinner, som jag inte ser någon fortsättning på, så ser Gud fortsättningen på den vägen. Han vet vart vägen tar vägen, även om inte vi vet det eller kan se det. Eller om vi befinner oss i en dal och det känns mörkt och tungt, så vet Gud vad som kommer efter den dalen. Han har det i sin hand. Och den vetskapen, den tror jag gör någonting med oss. För den kan skänka vila, trygghet och ett lugn. Att jag inte är ensam i det här. Jag är inte bara utkastad och ingen bryr sig. Utan Gud har ditt och mitt liv i sin hand. Och han har koll, även när vi inte har det. Och vi kommer möta saker som är svåra i våra liv. Vi kommer komma till perioder när vi känner, hur blir det med det här? Men då är Gud med oss i det. Han har inte övergett oss. Och han kommer aldrig överge oss. Så när livet känns osäkert eller till och med svårt, så prata med Gud om det. Säg ärligt vad du tänker, vad du känner och vad du vill och drömmer om. Och prata med någon du har förtroende för. Antingen en vän eller så sök upp någon. Det finns ju folk som jobbar med att lyssna på människor. Och som faktiskt inte får berätta vidare vad de hör. Människor som man kan få dela det man bär på. Som man vill säga i förtroende. Och när vi orkar och när det är möjligt, så tror jag att Gud kan hjälpa oss att lyfta blicken. Han vet vart vägen går. Han vet vad som händer. Och i perioder kanske vi inte orkar liksom lyfta blicken. Men när tiden är inne så kan Gud hjälpa oss att göra det. Och han vill ge nya drömmar och nya visioner. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och han har goda planer för alla av oss. Ingenting kommer som en överraskning för Gud. Även om vi kan känna så i våra liv att det här var inte vad jag hade planerat. Så kommer ingenting som en överraskning för Gud. Och veta det tycker jag skänker en vila. En trygghet. Och jag tror att många här inne kan berätta om hur Gud har lett genom livet. Och kanske till och med hur det har kommit goda saker ur något som har varit riktigt svårt och riktigt, riktigt tungt. Det är inte Gud som sänder det, men Gud kan använda allting för sina syften. Och när livet gör ont eller det är svårt, då finns Gud där, mitt i det. Och vi får prata med Jesus om det. Och han säger inte att det går över till du gifter dig eller till du dör. Utan jag tror att han säger, jag vet hur det känns. För Jesus själv har lidit. Och jag tror att han gråter med oss en stund när vi behöver det. Och han stannar med oss för alltid. Och han överger oss aldrig. Och han vill skänka oss en vila. Att vi kan få vila i att vi inte har koll, att vi inte vet liksom vad som händer sen. Men det har han, och han vill ge oss av sin frid och sin vila är att vi får bara luta oss åt att Gud har full koll fast att jag inte har det. För vi är alla omslutna av Gud. Och Gud är bara god. Amen.